Välkomna till Pilgrim Media. Vi ska ha ett samtalsprogram här idag. Det är jag, Per-Arne Imsen, och så jag är tillsammans med Ove Marcelind som också vi ska samtala om frälsningen och såna här frågor som faktiskt borde vara aktuella i alla fall för alla människor, för att det handlar faktiskt om våra liv både här i den här världen och i tiden, men också i evigheten. Vi ska komma in på de här sakerna. Men Ove, du kanske vill läsa något bibelord här i början?
Ja, det gör jag gärna. Och då har det ett litet ord här som jag har tänkt på ifrån Johannes, det sjätte kapitlet. Och ifrån den 27:e versen. Där står det så här: arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som består och ger evigt liv, som människosonen ska ge er. Och då tänkte jag just på att det är ju väldigt ofta som det är maten som vi äter rent fysiskt som är mest aktuellt hos de flesta människor. Mm. Och man frågar sig, vad ska vi äta idag och vad ska vi ha imorgon? Mm. Och man tittar på olika recept och vill ha så god mat som möjligt. Mm. Och det är det som finns runt omkring oss som är aktuellt. Vad vi ska klä oss med och vad vi ska ha för oss och hur vi ska få ut så mycket av livet som möjligt. Mm. Men Bibeln talar ju om att det är någonting helt annat vi ska bekymra oss för. Mm. Jesus säger att titta på fåglarna under himlen och på liljorna på marken. Inte ens Salomo, säger han, var klädd som en av dem. Mm. Ändå gjorde de sig inga bekymmer. Mm. Och så talar Jesus här om en annan mat som är viktig eller viktigare. Ja. Och vad är det för mat?
Ja, men jag, när du läste det här bibelordet så kom jag faktiskt att tänka på en psalm, psalm 42. Och då står det ju så här att som hjorten längtar till vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud. Mm. Min själ törstar efter Gud, efter den levande guden. Mm. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Mm. Alltså, det finns ju ett inre behov som vi inte kan mätta varken med den maten eller med prylar eller med någonting utav det materiella, utan det är bara så att det är, som det står här också, att djup ropar till djup. Alltså det finns ett djup, någonting som Gud har lagt ner i oss människor som liksom är det som han vill ha liksom kontakt och gemenskap med. Och det är ju så att liksom bara leva då för det materiella och den materiella världen, det gör ju att man samtidigt blir, man säger, andligt blind. Va? Man ser inte att det finns någonting bortom det här. Jag var officiant på en begravning här för några dagar sedan. Och det blir ju så nära då när man har en god vän som liksom har dött och ska begravas. Och den sorg och saknad som man upplever. Men samtidigt så vet vi ju det att en dag så är det du och jag och alla vi andra som kommer att lämna på samma sätt. Om inte Jesus har kommit förstås för att hämta oss. Men, så att det är ju viktigt naturligtvis att vi liksom betänker vad det innebär att vara människa. Att vi inte bara tänker liksom kortsiktigt och jag ska ha mer och mer och bättre och finare och dyrare lyxigare och exklusivare. Utan vi tänker också på det att vi måste planera för evigheten.
Jesus tar ju upp en liknelse också om en rik man som just tänkte på det här sättet. Han hade lyckats och han planerade för framtiden och funderar och talar till sig själv och säger du har verkligen lyckats nu. Mm. Och hur ska du nu ta hand om allt det här? Mm. Jo, säger han, jag ska riva ner mina gamla lador och så ska jag bygga nya. Och så ska jag nu njuta utav framtiden.
Mm.
Men så får han höra att han är en dåre. Och att hans själ ska utkrävas utav honom. Att han ska göra räkenskap.
Mm. I natt ska din själ avkrävas dig. Vem ska då få allt det du har samlat?
Mm.
Så går det för den som samlar skatter och sig själv men inte är rik inför Gud.
Just det. Och det stora problemet var väl att han enbart tänkte på sig själv.
Mm.
Han ägnade inte den fattige en tanke. Mm. Han ägnade inte framtiden en tanke utan det var här och nu som var aktuellt för honom och hur han personligen skulle få ut mesta möjliga utav livet.
Mm.
Men det tänkandet, det säger ju Jesus här att det är väldigt dåraktigt.
Mm.
Därför att plötsligt en dag så är det slut.
Mm.
Och ingen utav oss har ju en enda garanti för morgondagen.
Nej, precis.
Utan,
men om vi tänker nu, vad innebär det då att Jesus har ju kommit hit och Gud sände sin son till den här världen. Och vi har ju en bibelvers som många kristna åtminstone kan utan till där det står så här att så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Och jag tänkte på det här och jag liksom när jag talade där på begravningen också så återkom jag just till det här att vi ska få evigt liv. Jesus säger jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig han ska leva om han än dör. Och det är ju faktiskt någonting väldigt speciellt. Det är inte definitivt utan leva om man än dör. Eller som Paulus uttrycker det att de som har insomnat, alltså som slumrar, eller han säger att de som är döda i Kristus. Det är en väldig skillnad, för han talar där i samma sammanhang om just det att de som inte har hopp. Vi ska inte sörja som de som inte har hopp. Vi har ett hopp därför att vi har fått ta emot just det som Jesus kom hit i den här världen för att ge oss evigt liv. Och jag tänkte också på, det står ju i psalm 23 vers 4 står det så här. Om jag och vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ont, till du är med mig. Så att både i livet och i döden, så är Jesus med oss.
Amen.
Så att vi har ju en enorm alltså, trygghet i Jesus. Alltså inför de här stora frågorna, nu talar man ju inte speciellt mycket om döden. Man liksom håller undan det, man vill inte beröra det. Men det kan nog vara förståndigt att någon gång ändå fundera. Men då samtidigt liksom förstå att när vi tar emot Jesus, då har vi fått ett liv som håller i den här världen, i den här tiden. Men också när vi går över gränsen in i evigheten så vet vi att vi ska leva tillsammans med honom. Och inte bara liksom det, utan det som liksom vi har fått här i den här tiden. Det står att det är som en försmak. Alltså vi har fått ett litet smakprov på någonting som vi ska få liksom i sin fullhet, i sin härlighet en dag när vi då kommer till den himmel som han har berättat. Och just det här, vi har fått en delbetalning eller ett förskott på arvet. Och så står det så fantastiskt, vad inte ett öga har sett, vad inte ett öra har hört, vad ingen människas hjärta kunnat tänka. Det Gud har berättat åt dem som älskar honom. Så att det finns ju någonting alldeles oerhört underbart. Samtidigt då så är det ju liksom lika fruktansvärt som detta är underbart att inte liksom ta emot Jesus. Det finns två utgångar. Det finns en himmel, men det finns också ett helvete. Och det är ju det som är så fruktansvärt att liksom, för det beskrivs ju också i Bibeln vad det är för plats. Det vill ingen, det önskar man verkligen ingen människa att hamna där. Men då är det Jesus som räddar oss och frälsar oss. Han frälser oss undan helvetet, undan vredesdomen, undan alltihop. Han kommer frälsare, det betyder räddare.
Och jämförelse med allt detta som Gud har berättat åt oss och denna eviga framtid som Bibeln beskriver så fantastiskt, då betyder ju allt det vi kan uppleva i den här världen väldigt, väldigt lite. Mm. Bibeln talar ju till och med att lidandet har ju väldigt liten betydelse, betyder ingenting, står det, i jämförelse med den härlighet som ska uppenbaras på oss som tror. Så att jag tror det är klokt att inte fokusera allt för mycket på den här världen och den här tiden, vad vi har och vad vi inte har, utan fokusera på detta att vi faktiskt är evighetsvarelser. Och att vi en gång också ska avlägga räkenskapen. Mm. Och jag tänker på ett ord som predikaren säger, att det är bättre att gå till ett sorgehus än till ett gästabud. Det kan ju låta väldigt upp- och nervänt att man ska hellre vara med på begravning och sorgehus än att vara med på fest. Men jag tror det handlar om att i sorgehuset, där blir vi väldigt medvetna om livets förgänglighet och livets korthet och vi får en tankeställare. Medans festen, ja, då tänker vi på helt andra saker än på att vi faktiskt en gång ska sluta våra dagar.
Men jag tänker på det här med fest också. Ja. När det står där om det här att så glädjen blir när en enda synda omvänder sig. Då blir det fest i himlen.
Ja,
så att det finns ju liksom glädjeämnen som liksom också hör till evigheten.
Ja, det är ju lätt att tro att blir man en kristen, då är det slut på all glädje. Men det blir egentligen tvärtom. Ja. Att vill du uppleva verklig glädje, då ska du bli en kristen. Därför att den glädjen, den är inte beroende av yttre omständigheter.
Precis. Det är ju det som är så otroligt starkt. Alltså att det kan gå upp och ner, det gör det ju för alla människor. Jag menar, det är ingen skillnad för en kristen människa. Det är klart att man får ups and downs på det sättet. Va? Det är höga berg och låga dalar. Men att få en glädje som liksom är som en inre glädjekälla. Så att glädjen är liksom inte beroende utav liksom konjunkturerna, utan den är beroende av att jag har min glädje i Gud. Och han är ju beständig. Och Jesus är densamma igår, idag, så och i all evighet. Så att det är ingenting som förändras där. Så att den glädjen som jag har fått, att Jesus bor i mig, det finns ju där. Sen är det klart att vi påverkas, vi gråter ibland, vi skrattar ibland, men vi har en inneboende glädjekälla.
Och det för mig handlar det också väldigt mycket om att veta det, att jag har ett mål. Ungefär som idrottsmannen som kämpar och tränar och förbereder sig, för han vet att han har ett mål. Eller studenten som läser och pluggar till och med på nätterna, därför att han vet att det är ett mål. Så känner jag också att jag har en mening med livet som ger mig en tillfredsställelse som ingenting i den här världen kan ge. Därför att jag har ett mål som hägrar. Och det motiverar mig. Det inspirerar mig och gör att man kan gå igenom lite tuffa tider också. Därför att jag vet att en dag så kommer det att bli en förändring. Så att det tycker jag att det är så fantastiskt att ha någonting att leva för som övergår allt den här jorden och världen kan erbjuda.
Mm. Men hur ska vi nu få tag i det här då? Om någon som kanske hör oss som undrar, ja, men vad är det här då? Att bli frälst eller bli en kristen? Eller, och varför behöver man bli det överhuvudtaget? Då? Liksom, vad säger Bibeln om det?
Ja, det står ju så här. Många som tänker att ja, men jag har min tro, jag tror på mitt sätt och jag har min Gud. Men Bibeln är väldigt tydlig med att säga att Jesus själv säger ju att ingen kommer till Fadern utom genom mig. Mm. Och jag, säger han, är vägen, sanningen och livet. Mm. Så det handlar ju i grund och botten om att verkligen få uppleva en personlig relation med Jesus som sin frälsare. Mm. Och då kan man ju fråga, hur går det till då? Mm. Ja, det går till på det sättet att man bestämmer sig för att helt enkelt lägga ner sitt eget liv. Och så tar man emot Jesus som Herre, bestämmer sig för att bli hans efterföljare, hans lärjunge. Och precis som det står här som vi börjar med att läsa, börja äta utav den mat som han ger, utav Guds ord.
Jag är livets bröd, säger han.
Just det, exakt. Mm. Och när vi äter det brödet så ger det oss liv, inte till den fysiska kroppen, men till den andliga människan. Mm. Och det här handlar ju inte om att bli lite religiös eller ändra trosuppfattning eller lägga sig till med lite nya vanor, utan det är ju en total livsförvandling som Bibeln beskriver i så dramatiska ordalag, så att det står att vi blir födda på nytt, nya skapelser i Kristus Jesus. Mm. Alltså någonting totalt annorlunda som gör att när vi upplever och är med om den här erfarenheten, då blir det helförändring. Mm. Så att vi börjar tänka på ett annat sätt och vi får en ny längtan och ett nytt mål och ett nytt sinnelag. Mm. Vi blir nya människor. Det gamla är förgånget och någonting nytt har kommit, står det.
Ja, det är fantastiskt. I Efesierbrevets andra kapitel så står det också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt. Alltså det finns någonting som är sättet i världen, va? Men nu är det en ny tid, va? Då följde ni härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Men så kommer den fjärde versen här. Men Gud, och jag bara älskar det där uttrycket, alltså här beskrivs ju den här hemska situationen, va? Hur det var, hur det är. Paulus han säger ju också att alla människor har syndat och saknar härligheten från Gud. Det är ju det som är tillståndet innan vi kommer till Jesus, va? Men så står det, men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek ännu när vi var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Så att här ser vi ju den här totala liksom kontrasten, va? Det är från död till liv. Och det är Gud som ger det av nåd, inte på grund av att vi har förtjänat det, utan på grund av att vi har bett honom om det.
Mm. Det är ju det här också som är den stora skillnaden. Om man tittar på alla andra religioner så handlar det ju om att med sina gärningar på olika sätt försöka blidka Gud och tillfredsställa hans behov. Mm. Men kristendomen är ju precis tvärtom. Det var Gud som sökte människan. Det var Gud som tog det första steget. Och ibland så talar människor om detta fruktansvärda lidande som finns i världen. Mm. Men så tänkte jag på att tänk vad Gud leder. Mm. Han tog ju på sig ett lidande som var helt fruktansvärt när Jesus dog för våra synder på Golgata. Mm. Då tog han allt för att vi skulle få uppleva det här utav bara nåd. Mm. Och så sträcker han ut sitt erbjudande till varje människa. Mm. Kastar ut liksom frälsarkransen som vi får då välja om vi vill ta tag i eller inte. Mm.
Men ja, precis. Och det är ju så otroligt att just det här som du beskriver nu, att det var förutsagt. Jag tänker på Jesaja. Mm. Han levde 700 år före Kristus. Men liksom det fanns en plan hos Gud liksom att vid den här bestämda tiden, när tiden var inne, då sände Gud sin son till världen. Och bara de här sakerna liksom, när man ser hur det som har profeterats även lång tid i förväg, när man ser det går i fullbordan. Och samma sak sker ju idag också. Vi kan ju bara titta på Israel exempelvis. Det är ju ett oerhört tidstecken att helt plötsligt har det här folket som har kallats då Guds egendomsfolk, de har samlats där nere på den här lilla smala rensan där nere vid Medelhavet igen efter 2000 år i diasporan. Att de fortfarande är ett folk efter denna förskingring. Alltså det är ju så otroligt mirakel. Men det här är det alltså en profet som heter Jesaja. Och 700 år innan Jesus blir korsfäst där i Jerusalem på Golgata, så profeterar han så här om Jesus, att han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man, förtrogen med lidande. Han var som en som man skiljer ansiktet för, så föraktad att vi inte respekterade honom. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår blir vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Och så står det om att han som ett lamm fördes han bort för att slaktas. Mm. Och så vidare. Så att det är så detaljerat egentligen om vad som skulle ske där på Golgata, när Jesus blev som Johannes döparen som pekade på Jesus och sa, se Guds offerlamm, som ett lamm förs han bort från slaktet. Mm. Alltså det är så fantastiskt med Bibeln.
Det är oerhört också att Jesaja skriver det här långt innan korsfästelsen överhuvudtaget var ett känt dödsstraff. Mm. Man skulle kunna föreställa sig att Jesaja kanske tänkte på ett kors och att den här mannen som han talar om skulle bli fastspikad på ett kors och hans händer skulle bli genomborrade.
Precis.
Men det straffet fanns inte på Jesajas tid. Nej. Ändå talar han om det, precis som om han själv hade varit där och sett alltihopa. Mm.
Ja, det är oerhört.
Ja.
Ja, det finns så mycket vi skulle kunna verkligen dela och läsa om detta fantastiska med frälsningen. Mm. Och det är ju inte bara någonting som vi läser om i en bok, utan det är ju någonting som vi har fått uppleva själva. Mm. Och hundratals miljoner andra människor som har fått göra samma upplevelse, att ta emot Jesus och uppleva just detta som vi har talat om här, att bli födda på nytt. Mm. Och Gud välsigne dig, du som har lyssnat till oss här idag, och har du en bibel hemma så ta fram den och läs i den. Du kan exempelvis slå upp Johannes evangelium och läsa där om Jesus, hur han gick här på jorden. Det står att han gick omkring, han gjorde väl och hjälpte alla. Läs där och gör dig bekant med den underbara Jesus och ta emot och öppna ditt hjärta för det budskapet. Sen kan du fortsätta att läsa evangelierna. Och vill du ha kontakt med oss så kan du också kontakta oss. Vi har en hemsida, församlingen Agape heter vår församling, och agape.nu är då en webbadress dit du kan höra av dig och skriva och så vidare. Så har vi regelbundet gudstjänster. Det finns i Göteborg, Tyghusvägen 4 i Göteborg. Men som sagt, där på den här hemsidan så har du uppgifter så att du kan hitta. Tack ska ni ha.
Then